Tänk dig att du om ett par dagar är på väg till en stor nyårsfest tillsammans med massor av andra människor. Alltså vilken glädje det skulle vara att få ha det framför sig och att få genomföra det. Hur skulle du då vilja komma dit? Hur vill du fixa håret och vad skulle du vilja ha på dig? Kanske har du redan något fint i din garderob. Till exempel en röd klänning med lite glitterpaljetter. Eller så tänker du att du kanske behöver ge ut i butikerna och kolla in något nytt. Visst vill vi väl göra oss fina när vi ska inför ankomsten bland människorna. Ja, så kan du istället tänka dig en annan väldigt kontrasterad ankomst. Guds ankomst till jorden. Som ett nyfött barn. Naket. Till och med blodigt. Inga gulliga, modedesignade och trendiga barnkläder. Utan lindat med enkla tygstycken. Kanske var de av ylle. Kanske var de av linne. Det var ingen ren och pyntad liten barnsäng utan en djurens matplats, en krubba. På det sättet valde Gud att komma till oss som en oskyddad, sårbar och stödberoende liten människa. Guds barn, Jesus barnet. Gud som ett barn. När jag läste bibeltexterna inför idag, de som vi har lyssnat till här av Kurt och Eva, så slogs jag av den här intensiteten och dramatiken i skildringarna. Både kring Jesusbarnet, de små gossarna i Betlehem och barnen från Rama. Rama, en ort utanför Jerusalem där Rakel beskrivs som representant för det sörjande folket. Rakel som stammoder till två av Israels 12 stammar. De två enda kvarvarande när de andra 10 stammarna hade förts bort av assyrier och till synes försvann ur historien. Och Rakel gråter högljutt över sina förlorade. Och de förlorade beskrivs som just barn. Hon uppger ramaskri, förtvivlad och sörjande. Jag kan bara ana mödrarnas gråt i Nigeria efter Boko Harams kidnappning av de här drygt 300 skolpojkarna tidigare den här månaden. Jag kan bara ana att de liknar gråten i Rama. Och som de där gossarna i Betlehem. Betlehem med omnejd, alla pojkar 2 år och yngre som dödas på Herodes befallning. En order grundad i rädsla. Rädsla att förlora sin makt. Det är hetskt och det är hemskt. Och så då Matteus-texten om Jesusbarnets start i livet. Intensitet och dramatik även här. Det hinner inte gå så långt efter att herdarna och stjärntydarna besökt den lilla nyblivna familjen i stallet. Och lugnet, kanske den första julefriden, hade precis lagt sig när Josef fick den där drömmen som måste gjort honom skräckslagen. Stig upp och ta med dig barnet och hans mor och fly. Josef och Maria hade ju nyss varit på resande fot. Lång distans till fots och på åsna. Maria höggravid. Nu var hon nyförlöst och resan skulle plötsligt fortsätta. Inte så småningom lugnt hemåt utan mitt i natten i rasande tempo mot främmande land till Egypten med ett nyfött barn i famn. Jesus är inte det enda barn i Bibeln som börjar sitt liv som förföljd och flykting. Även Mose liv i Gamla testamentet började så. Och i de här båda, Jesus och Mose, så har alla världens förföljda och flyktingar genom tiderna och idag 2 erfarna förstående bröder. Vi själva kanske slipper egen erfarenhet av förföljelse och flykt. Men om vi vill gå i Jesu fotspår så kan vi välja att försöka förstå och stödja dem som av olika skäl och med olika förutsättningar levt och lever i förföljelse och flykt. Mellan de där ytterst få raderna i Matteustexten som beskriver flykten så kan vi ändå föreställa oss en hel del svårigheter, faror, hotfullhet. Det är få av oss som har varit i en sådan situation. Men efter flyktingströmmen för 5 år sedan till vårt land så har många fått höra berättelser om flykt som vi inte tidigare känt till eller behövt känna in. Flera här i församlingsgemenskapen har ju fått bli ställföreträdande mödrar och fäder och vänner till både ensamkommande och familjer på flykt. Och själv har jag ibland undrat, hur mår mammor och pappor och syskon och släkt och vänner där i Afghanistan, i Iran, i Syrien, Somalia, Eritrea? Ja, länderna är många. Det är väldigt många som lever vidare ovetande om vad som hänt dem som flytt. Hur det har gått för dem. Hur många tårar och ramaskri har inte utgjutits av dem som stannade eller som blev kvar? Jag undrar. Och jag tackar Gud för att vi faktiskt på olika sätt får bidra till mångas bättre framtid här. Jag vill fortsätta citera ur tidningen Ekumen som jag gjorde tidigare i gudstjänsten. Och nu är det Karin Wiborn som är en av Nationella Ekumeniakyrkans nya biträdande kyrkoledare. Hon skriver så här. När du går en sträcka tillsammans med människor från olika sammanhang blir det svårare att blunda för världens utmaningar. Vi har en strävan efter enhet. Där syftet är att bygga broar istället för murar utifrån tron på att vi alla hör samman och är ett i Kristus. Bortom det som ser ut att skilja oss åt, det ser jag som en nödvändighet och ett sätt att organisera godheten på i vår värld. En del av Guds mission. Så långt Karin Wiborn, men tillbaka nu då till Jesusbarnet Maria och Josef. Så hur tänkte egentligen den där nyblivne fadern att välja en snabb flykt? Ja, inte gick Josef på det vi brukar kalla övervägande trygghet och säkerhet. Att släppa den där drömmen med tilltal från Herrens ängel och stanna. Eller möjligen så sakteliga börja bege sig hemåt till Galileen. Det hade väl varit ett klokt mänskligt beteende. Och klart enklast. Men Josef gjorde annorlunda. Han lyssnade in drömmen. Inte i första hand hörselmässigt, tänker jag. Utan tankemässigt och hjärtemässigt. Ängelns ord om att Herodes kommer att söka efter barnet och döda det klingade säkert starkt inuti Josef. Så han tog konsekvenserna av det och valde det svåra alternativet. Ett snabbt uppbrott och flykt. Intensitet och dramatik. Det måste ha varit ett övertygande tilltal som Josef upplevt i drömmen. En dröm som dröjde sig kvar och säkert förstärktes när han vaknat. Och han valde att låta drömmen leda honom. Jag kan inte låta bli att ställa mig själv frågan om hur jag själv låter mig ledas. Stannar jag kvar i egenkontrollen och bekvämligheten eller vågar jag som Josef ge mig ut i det osäkra? I den där riskzonen och ovissheten? Tar jag chansen att leva i trons och tillitens famn och få se att det bär? Hur gör du? Hur gör ett barn? Barn är ju inte bara skyddslösa och beroende av stöd. De är också starka, intresserade, nyfikna och utforskande. Och oftast är barn, om de har fått tillräckligt av den fysiska, psykologiska och sociala omsorg som varje barn behöver, om de har fått det så är de oftast trygga, tillitsfulla och tar samspel med andra för givet. Jag tror att vi nu håller med om att Guds sårbara och utsatta sätt att komma till vår jord, det är attraktivt. Och jag tror att vi fascineras och är tacksamma att vi har en sådan Gud, en mänsklig Gud. Men vågar vi själva vara det? Vågar vi inför både Gud och våra medmänniskor och kanske inför oss själva? Vågar vi visa vår litenhet, vår skörhet och sårbarhet? Ja, att vi kanske till och med har gått sönder. Vågar vi se oss omkring och vara lyhörda för att upptäcka andras smärtor och sår? Det är väldigt bra om du och jag kan svara ja på de frågorna och om vi redan lever så. Och om vårt svar är tveksamt eller ett nej, då kanske vi ska prova på att ge oss ut lite mer på den där hala isen för att se att den håller. Eller åtminstone våga ta ett litet steg på okänd mark och våga riskera att bli lite smutsiga om fötterna. Och här är Jesus vår förebild. Det där lilla Jesusbarnet är vår förebild. Och under livets gång när han växte upp så fjärmade han sig inte från livets hårda sidor. Han gick till och med över gränser, han närmade sig människor och mötte dem på djupet. Och han visade själv sitt inre i både ilska och tårar. Och kanske på fler sätt som inte står skrivet om. Vi får vandra med honom som ledstjärna och ta greppet om hans, om Guds barnahand. Och min personliga erfarenhet i det här, det är att det gör mig gott att tillsammans med människor möta det som gjort ont eller som gör ont. I både mig själv och i andra. Och sådana samtal och en sån närvaro med andra i det mörka, det tycker jag ger livet nerv och djup. Det som inte känns meningsfullt kan ändå få ett värde när själ får möta själ. Relationer kan djupna och ofta lättar livet och ljusnar en aning. Ibland bara för stunden. Och ibland kan bördor släppas helt. Vi sjunger ibland, våga vara den du i Kristus är. Och jag tror att vi ska våga vara mer äkta. Vara och visa mer av det mänskliga i oss. Och även mer dela det andliga med varandra. Våga vara de vi i Kristus är. I detta äkthetens varande, i närvaron med vår egen och andras sår och sorger, så får vi hålla oss nära den kraftkälla som Jesus själv vände sig till. När jag läste Galaterbrevet 4, vers 6 om att vi är söner till Gud, och då läser jag också som att jag är dotter till Gud förstås, att vi har Guds sons ande i vårt hjärta som ropar Abba, Fader. Då tänker jag att det ropet tyder på en stor närhet. Att vi får kalla honom fader. En god fader. Och att det finns ärlighet och trygghet i den närheten. I barnaskapet. Ja, hur kan man då växa in i barnaskap? Hur fördjupas vi i tro? Inte till en barnslig, men en barnlik tro. Hur tar mänsklig och andlig mognad form egentligen? Ja, det finns ju förstås en uppsjö av svar på den frågan och långa utläggningar kan göras, men du ska få ta del av några erfarenheter och du har säkert egna att spegla det här i. Jag väljer att begränsa det starkt, men några attraktiva svar vill jag dela. Häromveckan så lyssnade jag vid en digital medarbetarsamling i Equmeniakyrkans region Väst till Thomas Sjödin utifrån hans senaste bok Ljudet av tystnad. I dialogen som följde så sa Thomas kring en fråga om andaktsliv att ombytligheten är en fiende i det andliga livet. Ombytligheten är en fiende i det andliga livet. Hans rekommendation var därför att hitta sitt sätt och sin rytm för fungerande stillhet och andaktsliv och sedan hålla fast vid den. När vi tre anställda, Camilla, Oskar och jag, sedan samtalade om och summerade det vi hört från Thomas, så värderade vi alla en mening som han sagt som viktig och hjälpsam i våra egna liv. Det var egentligen inte Thomas ord, utan han hänvisade till erfarenheter från klosterliv. Och meningen lyder så här, du kanske känner igen den, men för mig var den ganska ny i just den formuleringen. Bevara ordningen, så ska ordningen bevara dig. Bevara ordningen, så ska ordningen bevara dig. Somliga är morgonmänniskor. Andra vaknar till först runt lunchtid. Och för vissa passar kvällen bättre. Och Thomas, han sa om sitt eget andaktsliv att för honom handlar det om att göra sig tillgänglig. Resten är upp till Gud. Jag går vidare till ytterligare en biträdande kyrkoledare. Som ni märker så har jag lusläst det här numret av Ekumen. För där säger Joakim Hagerius så här. Ett gott råd som ofta förmedlas av andliga vägledare är att gå de små stegens väg. Eftersom de som gått före vet att det är de små förändringarna som får fäste i en människas liv, som leder till goda vanor och som över tid kan innebära storverk. Det är alltså inte storleken på gåvan som är viktigast, utan att vi ger. Det är inte mängden människor vi klarar av att innesluta i praktisk omsorg som är viktigast, utan att vi innesluter människor. För små steg som får fäste leder snart till ett nytt steg. Det var några exempel på hur vi kan växa in i barnaskap, och till sist ska jag ge ett personligt svar på den frågan. För mig är samtal med andra väldigt värdefullt, både på tu man hand och i grupp. I en grupp som träffas med trofasthet och med ett tydligt syfte, där samtalen får växa och mogna genom att gå på djupet och beröra. De kan utgå från det som händer i vardagen. Det kan också vara livets djupare existentiella och andliga frågor. Och sådana samtal längtar jag ännu mer efter tillsammans med er här i församlingen. Det skulle vara så stort att få ta del av vad du erfar och vad du lär dig i livet. Och tillsammans med Gud. Vad ditt huvud lär och vad ditt hjärta lär och vad dina händer lär. Jag hoppas att du har minst en sån relation eller en grupp där du får dela hela livet med någon eller några. Annars ska du mot slutet av gudstjänsten få några idéer hur du kan bli del av det. Samtal med andra är verkligen värdefullt, och ändå upplever jag att det är för mig mest värdefulla för att växa i mitt barnaskap och för mogna andligt. Det är att på egen hand få umgås med Gud. Att i lugn och ro läsa i Bibeln eller i någon annan andlig bok. Eller att ta mig en stund vid pianot och sjunga några sånger. Eller att sitta stilla och prata med Gud. Eller bara lyssna i tystnaden. Och så är det här också, att få vandra i naturen med tankarna på Gud. Hemma så har vi en fåtölj som är som en båge i ryggstödet. Där tänker jag att jag kan luta mig och slappna av. Där kan jag sänka tempot och stanna upp och liksom backa in i Guds famn. Och så här i juletid så föreställer jag mig att jag som herdarna och stjärntydarna rör mig och närmar mig mot Jesus. och försöker hålla mig så nära så att jag kan få syn på honom och höra hans röst. Och här får fåtöljen fungera som en krubba, där även jag som ett Guds barn får bli sedd och vila trygg. Återigen tillbaka en sista gång till Jesusbarnet Maria och Josef. För hur fortsatte det egentligen för den lilla familjen som i flykt befann sig i en mycket utsatt livssituation? Ängelns tilltal i Josefs dröm slutade inte med flykten till Egypten, utan tilltalet i drömmen slutade med de hoppfulla orden: stanna där tills jag säger till dig. Ängeln ger mellan raderna en vink om att Gud kommer att vara med i och igenom det jobbiga som sker. Även i den gammaltestamentliga texten finns trösterika ord mitt i det tragiska, mitt bland ropen och gråten i Rama. Du ska få lön för din möda, säger Herren. Det finns hopp för din framtid, säger Herren. Gud tröstar och ger hopp genom att lova att han kommer att bryta in och förändra. Ibland gör Gud det här och nu, och ibland så är det där och då. Men Gud är både här och där, både nu och sedan. Vi lever ju i klockans tid, i den kronologiska tiden som på grekiska heter kronos. Men Gud verkar i det som kallas kairos, i det rätta ögonblicket. Och i Galaterbrevet 4 som vi läste tidigare så står det: när tiden var inne sände Gud sin son. Vi brukar ju tänka och fundera och hoppas och tro med varierande tidsperspektiv i livet. Och vår tid är nu. Nu med stora bokstäver. Det är liksom det mantra vi lätt påverkas av. Men Guds tidsbegrepp och tidsperspektiv är annorlunda. Det är större. För Guds tid är när tiden är inne. Och det erbjuds vi att vila i på ett lika barnlikt och naket sätt som Guds barn Jesus där i krubban. Och under flykt. Vi kan lita på Guds närvaro som det står tryckt i adventssalmen. Det susar genom livets strid, en fläkt av himmelrikets frid. Vi ber. Gud, tack för att du blev människa och kom till jorden och din mänsklighet som ett barn. Tack för att vi också är dina barn. Att vi kan säga Abba, Fader till dig. Jag ber att du hjälper oss att våga vara dina barn. Att vara som barn fullt ut. Hjälp oss att leva öppet och ärligt. Och att som du ge oss till andra, även i sårbarhet. Hjälp oss att visa vårt beroende av både dig och människor omkring oss. Och att ta emot från dig och andra. Amen.